Så, men då börjar vi, och för bandets skull, det är okej att jag spelar in.
Jajamän.
Ja, jättebra.
Och likaledes.
Ja då, nej, nej. Jag tänkte jag skulle börja med att fråga, vem är du?
Vem är jag? Jag är en enkel arbetande familjefar. Nu har jag bara ett barn hemma. Tre barn. Jag är frihetligt sinnad. Jag är engagerad i någonting som heter Ludwig von Mises institutet. Det är mer en fritidssyssla. Det är ingenting man får betalt för. Och vi skriver artiklar om ekonomi, om libertarianism, frihetlig filosofi och även lite politisk teori och så. Finns det mer att säga om mig? Man kan säga politiskt har jag alltid varit på högersidan. Och idag finns det egentligen ingen partipolitisk hemvist för en sån som jag. Det mesta är olika grader av vänster, som jag säger idag. Så att jag är kristen. Och jag hyser åsikter som var ganska vanliga för att säga sådär 100 år sedan. Men som idag anses vara extrema. Så att om du har några andra frågor så kan du ställa dem, om det är något mer specifikt du vill veta.
Ja.
Utbildad ingenjör, utbildad ekonom. Jag också.
De här åsikterna som du berättar att du har, som var vanliga för 100 år sedan och inte vanliga idag, skulle du kunna utveckla det lite grann?
Ja, det gäller dels ekonomiska åsikter och det gäller politiska åsikter. Till exempel så gäller det att du tar ju upp det här just nu för din del. Men vi kan börja så här. För 100 år sedan så var det också ganska vanligt att man ansåg att människor hade rätt att styra sig själva i större grad än man, än vad som är populärt, politiskt populärt idag. Idag har vi väldigt centraliserat politiskt styre. För Sveriges del är det från Stockholm och sen är det mycket då från EU. Och sen är det från ännu högre orter på global nivå också. Och det där anser jag vara huvudproblemet som vi är utsatta för. Därför att när du väl har centraliserat politisk makt på det sättet, så kan du uppifrån, från en ganska liten central, sprida ideologier och idéer över ett stort område. Och de idéer som tenderar att spridas från starkt centraliserade politiska organ, det är typiska vänster- och marxistiska idéer. Och däribland är den här idén om mångfaldens välsignelser och invandring och sådana saker. Så på så sätt är jag ganska extrem då, att jag tycker att folk har rätt att styra sig själva på lokal nivå. Folk har rätt att bestämma vilka som ska bo i deras närområde. Det är ingenting som ska bestämmas från Stockholm eller från Bryssel, utan det bestämmer man i lokalsamhället. Så det är en väldigt extrem åsikt idag.
När du formulerar det så låter det inte jätteextremt.
Nej, det låter mer extremt om man säger att du är nazist eller du är rasist. Och det jag försöker förklara, att om man förklarar det på ett vettigt sätt, så är det inte så extremt, utan ganska naturligt. Om vi är här på den här ön som är nu drygt 1000 personer. Om vi inte vill ha en flyktingförläggning här till exempel. Då tycker jag det ska vara vår rätt att bestämma att nej, vi vill inte ha det här. Om det är så att Stockholmspolitiker vill ha en, men då får de bygga en i Stockholm till exempel. Så att det låter inte så extremt att formulera på så sätt, eller hur? Det låter ganska naturligt.
Ja, visst.
Vad står du själv politiskt? Jag vet att du har varit aktiv i SSU en gång i tiden. Är det?
Ja, det är väldigt länge sedan. Och det var väldigt länge sedan jag lämnade SSU också. Och jag är inte politiskt aktiv alls.
Var har du dina sympatier någonstans? Om man ska ta det på den klassiska höger-vänsterskalan eller frihet, totalitarismskalan.
Liberal i så fall.
Liberal är vilket? Är folkpartiliberal? Eller?
Ja, något sådant.
Ja. Så man kan säga att du röstar på Liberalerna eller någonting sånt.
ja, liberal i alla fall. Det är någon form av klassisk folkpartistisk slut kanske.
Ja.
Till skillnad från många som finns i den nationella rörelsen som tror att jag är socialdemokrat eller så. Så är det inte.
Nej. Nu är det inte så stor skillnad på liberaler och socialdemokrater egentligen. I dagsläget är väl några procent skatt möjligen.
Ja, just det.
Förutom att Folkpartiet, eller som jag kallar dem, de vill ju ha EU-skatter och sånt där också. Jag tror inte sossarna är riktigt där ännu, även om de kanske har kommit dit med det här så kallade coronapaketet.
Ja, det är möjligt. Jag inte, jag faktiskt
men i övrigt så är det inte så stor skillnad.
Nej. Men jag skulle kunna berätta lite mer om din bakgrund. Det som du beskriver som ganska ordinära åsikter men som är extrema. Hur kommer det sig att du har den livssynen du har? Om du får tolka dig själv.
Vilken livssyn tänker du på?
Nej, men när du själv beskriver dig som att du befinner dig i en position där de flesta partier är olika grader av vänster och att den typen av åsikter som du har var vanliga för 100 år sedan idag är de extrema och sånt. Så vad är det i dina erfarenheter som har lett dig till?
Nej, egentligen befinner jag mig ungefär där jag alltid har befunnit mig. Mm. Men samtiden har förskjutits mer och mer åt vänster.
Mm.
Och du kan ju ta till exempel, om du läser Marx kommunistiska manifest, så har han en lista där på 10 punkter som han tycker det här är lämpliga åtgärder som vi kan genomföra för att införa vår agenda eller vad vi vill göra här då. På den så hittar du punkter som höga progressiva skatter till exempel. Du hittar punkter som vi ska ha en centralbank. Centralbanken är ju liksom en marxistisk innovation. Som folk tror är någonting liksom kapitalistiskt idag. Du hittar åsikter som att vi ska ha obligatorisk skolgång gratis för alla barn. Det är också en marxistisk idé. Jag vet inget politiskt parti idag som säger emot det. Någon av de här punkterna egentligen. Att staten ska ha kontroll över kommunikationer. Och jag håller inte med någon av de här punkterna. Men i samtiden idag, både inom politiska partier och bland folk i gemen, så är det självklara grejer. Så att jag befinner mig ungefär där jag alltid har befunnit mig. Men jag upplever att världen har liksom svängt längre och längre till vänster. Och sen är det ju så att i takt med att jag har fattat att det är på det sättet, så har jag blivit ännu mer tydlig i vad jag står då. Och det kan ju uppfattas som allt mer extremistiskt.
Mm. På vilket sätt har du blivit mer tydlig?
Nej, men när jag ser över tid, när jag har studerat över tid hur den här förskjutningen har skett. Hur vi gradvis går mer och mer åt vänster, vi gradvis blir mer och mer centralstyrda. Vi gradvis har mindre och mindre att säga till om i våra egna liv. Hur skatter höjs, hur regleringar tillkommer. Men det sitter ju 349 pers i Stockholm och hittar på nya lagar varje dag. Förutom när de har världens längsta och bäst betalda sommarlov. Men i övrigt så sitter de där och hittar på nya lagar varje dag. Och med varje ny lag så är det ytterligare friheter som tas ifrån oss. Och i takt med att min medvetenhet har ökat om den här processen. Att den har pågått ganska långt. Det är den naturliga processen i en demokrati. Att man får den här utvecklingen. I takt med att min medvetenhet har ökat om det här så har jag blivit mer högljudd motståndare mot det. Mm.
På vilket sätt blir du högljudd motståndare?
Nej, men jag engagerar mig i olika saker. Den här intervjun till exempel.
Mm, mm.
Jag engagerar mig i att skriva artiklar. Jag engagerar mig i diverse poddar.
Mm.
Ja. Där jag blir insläppt. Där delar jag min åsikt helt enkelt.
Och vad händer då?
Det är ganska intressant. Jag tycker att vi har en podd till exempel på Mises-institutet då, som heter Radio Mises. Och där jag har fått väldigt bra gensvar där. Många människor som har börjat tänka, se samhället och utvecklingen med helt andra ögon sen de har lyssnat där och börjat se bristen på frihet. Som jag ser det så är det egentligen inte höger-vänsterskalan, den är egentligen obsolet idag. Mm. De flesta liksom samlas till vänster. Även Sverigedemokraterna ligger ju där och trängs. Så det som är den stora frågan egentligen, hur mycket frihet ska vi ha över våra egna liv? hur mycket frihet ska vi på den här ön ha att bestämma vad som för sig går här?
När du talar om frihet, talar du om individens frihet eller den grupp som man tillhör, gruppens frihet?
Både och.
Ja.
Individer tillhör ju grupper.
Mm.
Och jag är, man kan inte leva som atomer, utan man jobbar tillsammans. Här känner man sina grannar väldigt bra, man jobbar tillsammans. Det är liksom en naturlig enhet, en geografisk enhet som blir en social enhet. Och vi som bor här ute, vi delar inte alla åsikter, men vi delar väldigt många åsikter, till exempel om vad som ska göras här ute. Och så det är dels individens frihet, men även diverse gruppers friheter att få styra och ställa sina liv som de vill.
Mm. Om du skulle engagera dig i politiskt parti idag, vilket skulle ligga närmast i så fall?
Ja, det finns inget politiskt parti som representerar mina åsikter eller som ens i närheten, tycker jag.
Nej.
Jag tycker att invandringsfrågan är en... Det är två frågor som jag ser som väldigt viktiga för Sveriges framtid. Dels är invandringsfrågan.
Mm.
Och dels är det EU-frågan.
Mm.
För det har direkt att göra med graden av självbestämmande.
Mm.
Så något parti som engagerar sig i de två frågorna är väl i så fall det som ligger närmast.
Mm. Men det gör ju Sverigedemokraterna.
Nej, det gör de inte.
Du tycker inte det?
Nej, absolut inte.
Nej. Kan du utveckla?
De har ju blivit EU-vänner nu för tiden.
Mm.
De är ju EU, ska förändra EU inifrån, har de fått för sig.
Mm.
Och det går ju sådär. De var ju EU-motståndare en gång i tiden.
Mm.
Jag tror det är egentligen bara Sveriges kommunistiska parti kvar som och Alternativ i Sverige som jobbar för de frågorna.
Mm.
Så att Sverigedemokraterna, det ser jag som en typ av socialdemokrati med lite mer nationalistisk inriktning.
Mm.
Lite grann som sossarna var förr i världen.
Mm. Alternativ för Sverige?
Ja, det är väl kanske, de är inte inne i riksdagen, men är det något parti som har de två frågorna?
Mm.
Ja, de har ju de två frågorna i alla fall. Men jag har inget intresse att engagera mig partipolitiskt.
Men de skulle stå lite närmare då? Än...
Jag står nära dem i de två frågorna, ja.
Mm.
Sen har jag de andra saker som jag absolut inte håller med.
Mm.
Det här med statlig sjukvård eller att public service ska få finnas kvar och sådana saker. Det strider radikalt mot vad jag står för.
Mm. Du beskrev för mig att nationalsocialismen har framtiden för sig. Skulle du kunna utveckla det lite?
Ja, det kan jag utveckla. Det är ju så att den här rasismen som du och dina vänner talar så varmt om jämt, eller inte så varmt om, men som talas ofta om, ska jag säga. Det är ju inte så att den uppstår ur tomma intet. Lyssnar man på medierna idag så får man liksom känslan av att det finns en rasism som har uppkommit plötsligt och den måste vi bekämpa. Man kan titta på, det är ett symptom. Rasism och nationalsocialism är ett symptom på någonting som har hänt i samhället. Och det är ju att det har flyttat in ett stort antal främmande människor med främmande värderingar i det här landet, mot folks vilja mer eller mindre. Och sen reagerar människor på det. De ser att det är ökat våld, ökad otrygghet, det är våldtäkter, det är bilbränder, det är sprängningar. Och det är klart att man drar slutsatser om vilka som orsakar det här. Det är naturligtvis den stora mängden invandrare. Ibland den här gruppen så finns det människor med helt främmande värderingar som inte vill oss väl. Och det är klart att människor reagerar på det. Och då är det lätt hänt att man blir rasist eller nationalsocialist eller någon annan typ av nationalist. Så det är en ganska naturlig utveckling. Det är inte unikt för Sverige, utan det ser vi i hela västvärlden. Alla länder som utsätts för den här typen av sociala experiment. Jag menar, att flytta in över 2 miljoner främlingar i Sverige på 2 årtionden. Det är liksom den största förändring Sverige genomgått, kanske Sveriges historia överhuvudtaget. Det tycker man borde rimligen ha föregåtts av en folkomröstning åtminstone, att folk har tillfrågats. Mm. Så det är självklart, fortsätt den här utvecklingen, vilket den gör, att svenskarna till slut blir minoritet i sitt eget land. Det är ju självklart att folk reagerar på det. Och då är det självklart att folk hittar alla möjliga ideologier och klamrar sig fast vid för att få stopp på det här. Mm. Och det är ju nationalsocialismen, det är en sån.
Mm.
Så att så länge det här fortsätter så kommer nationalsocialismen växa.
Men förmodar du att du har en annan förklaring till varför nationalsocialismen tog makten i Tyskland i början på 30-talet?
Nej, det är i stort sett samma sak. Folk kände att de inte hade makt över sitt eget liv längre. Det var främmande folk som hade stort inflytande politiskt. Och det är ungefär det folk känner idag i Sverige också.
Och vilka var det som hade inflytande på 30-talet?
Ja, judar hade stort inflytande i Tyskland under 30-talet.
Mm.
Oproportionerligt stort inflytande. Och det reagerade ju folk på.
Mm.
Och idag så är det ju andra som har stort inflytande i Sverige. Det flyttade in ett stort antal muslimer i Sverige som nu bildar politiska partier. Så det är inte så konstigt att folk känner att de börjar tappa kontrollen över sitt eget liv och reagerar på det.
Mm. Uppfattar du att judar har oproportionerligt stort inflytande över globala institutioner idag?
Ja, det är ju bara en matematisk fråga. Det är inte så mycket att liksom, debattera. Så är det ju. Det är ju ett väldigt smart och framgångsrikt folk. Så att självklart så, som alla andra, försöker de värna sina intressen.
Mm.
Och det önskar jag att svenskarna gjorde också på ett sätt som de inte gör det.
Varför är du inte nationalsocialist?
Jag är inte socialist.
Nej.
Det är det som är grejen här. Mm. Jag är inte för... Nationalsocialismen är ju en ideologi också som gillar att centralstyra.
Mm.
Allting ska styras från Berlin.
Mm.
Precis som socialdemokratin i Sverige. Allt ska styras från Stockholm eller EU. Kramarna, allt ska styras från Bryssel. Jag är ju för separatism, lokalism.
Mm.
Så att därför kan jag inte vara nationalsocialist. Jag vill inte att Sverige ska centralstyras på något sätt.
Men ska Sverige finnas som nation?
Sverige, ja, om jag får välja så skulle jag vilja gå så långt att jag skulle vilja ha självständiga socknar.
Mm.
Våra nästan 3000 stycken socknar som vi hade en gång i tiden. Att de var självstyrande. Det finns ingen anledning för oss. Jag har ingen nytta här av Stockholm. Nu är jag upplänning själv.
Mm.
Inte Stockholm här ursprungligen, men upplänning. Jag vet inte, jag har ingen nytta av Stockholm här.
Mm.
Bidrar inte med någonting. Så att vi kan styra oss själva alldeles utmärkt här.
Som en egen nation? Eller?
Absolut.
Mm.
Sen kan man ha Sverige som ett försvarsförbund.
Mm.
Lite grann som schweizarna har gjort det.
Mm.
Så att, jag menar, om en byhåla här någonstans vill ta emot stort antal muslimer eller afrikaner eller ryssar eller judar eller norrmän, då är det naturligtvis upp till dem. Och så får ju de finansiera det också med sina egna pengar. Och då slipper de här konflikterna. De som vill ha, de får. De som inte vill ha, de slipper.
Mm. Skulle du teckna dig som rasist?
Ja, då får du definiera det begreppet först om jag ska kunna svara på den här frågan.
Om du får beteckna dig själv och definiera dig själv.
Om man säger rasist, att vissa grupper är mera värda, som du säger, som det heter, eller har rätt att härska över andra, så jag är inte rasist.
Mm.
Det tycker jag inte. Jag tycker att afrikanerna absolut ska få styra över sig själva. Och jag tycker inte att vi har något rätt att styra över dem. Jag tycker inte heller afrikanerna har rätt att styra över oss här.
Mm.
Så att jag är inte rasist på det sättet. Däremot så tycker jag att det finns skillnader mellan människor. Både utseende och andra förmågor.
Mm.
Om det är rasism så är jag rasist.
Mm.
Men inte i det att någon grupp har rätt att härska över någon annan. Mm. Så är absolut inte. Det här är ett problem när man talar sådana här begrepp. Ja, du är nazist, du är rasist. Okej, men tala om för mig vad det är för någonting. Så ska jag tala om för dig om jag är det eller inte. För det finns ju väldigt många, ofta är det mest, det här är ord som egentligen har mer laddning än innebörd också. Mm. Och det är ju så man använder liksom, den politiska jargongen.
Mm. Men jag är intresserad av vad som finns bakom, vad du själv tänker, och det är mindre intressant vad jag kallar det.
Nej, men jag är på samma sätt som jag inte tycker att afrikaner ska bestämma över svenskar, så tycker jag inte heller stockholmare ska bestämma över blekingbor.
Mm. Jag känner till etnopluralism som idé.
Jag känner till den som idé, men du får gärna definiera det också, så vi vet vad vi pratar om.
Ja, det låter nämligen som att du är inne på de tankegångarna, att det finns olika grupper av människor och de är väldigt skilda, Den ena gruppen behöver inte styra den andra gruppen, men de ska vara på olika platser.
Jag är inte främmande för att människor flyttar omkring.
Mm.
Är det så att någon här vill gifta sig med någon som är från Ukraina eller någonting, eller varifrån det nu kan vara? Då har inte jag någonting med det att göra. Det jag inte gillar, det är när det sitter folk på ett stort avstånd härifrån och dikterar vilka som ska bo här, mot vår vilja.
Mm.
Så att det naturliga är ju att människor föds på en viss plats tillsammans med människor, ja, människor som ser lika ut som de själva, in i en kultur som deras föräldrar är liksom ett med, och de lär sig liksom leva i den kulturen med de värderingarna. Och sen så stannar man där, det är det naturliga. Och vill man flytta någonstans, ja, då får man se till att göra sig välkommen. Och uppföra sig, anpassa sig. Så hela den här idén med integration, att vi ska anpassa oss till folk som kommer hit, och vi ska bli toleranta, och vi ska visa omtanke och så här. Alltså, kommer man hit och uppför sig, kommer man hit och är inbjuden. Nu pratar jag inte om att man är inbjuden av politiker, nu pratar man om att man är inbjuden av sin lokalbefolkning.
Mm.
Ja, det är en sak.
Mm.
Men att komma hit och förvänta sig att vi ska ändra oss, vi ska ändra vårt politiska system, vi ska betala deras intresseföreningar, vi ska betala deras politiska partier med bidrag och sådana saker.
Mm.
Vi ska anpassa våra lagar och våra värderingar. Läroplanen ska förändras för att bli mer tolerant och mer liksom inkluderande. Det är absolut emot.
Mm. Men det här att du engagerar dig i olika frågor och driver podd och så här, har det, ja, hur har det påverkat ditt liv i övrigt, förutom att du får positiv respons på podden? Säger grannar någonting? Arbetskollegor?
Nej, det är inte så många som, jag menar, man formulerar man sig och resonerar och inte använder såna här känsloladdade ord som rasist och nazist och fascist, utan liksom bara resonerar om saker och ting, så tycker de flesta att det är ganska naturligt.
Mm.
Så att vi håller på mycket med ekonomi och sådär också, och det är inte så politiskt på det sättet. Men nej, jag har fått en mycket större vänkrets sen jag började med det här för ungefär 10 år sedan. Drygt 10 år.
Kan du berätta om den lite?
Ja, men det är alla möjliga människor, som mest är det människor man känner på nätet då. Som intresserar sig för de här frågorna, som intresserar sig för Europas problem och framtid. Som tycker det är intressant att börja förstå saker rent historiskt och politiskt och ekonomiskt.
Mm.
Så att det är många som tycker att det är intressant, har jag förstått.
Mm.
Sen är det naturligtvis folk som tar avstånd och fördömer också.
Mm.
Men så är det. Man vinner några. Om däremot, tar ni den här muslimska invandringen till Sverige.
Mm.
Det bildas politiska partier.
Mm.
Hur ser du på det? Ser du det som helt naturligt? Oproblematiskt?
Det beror väldigt mycket på. Jag är svårt för politiska rörelser som förespråkar att man ska isolera sig från det samhälle som man lever i, eller på olika sätt misstänkliggöra det samhälle man lever i. Det finns ju sådana islamistiska partier.
Ser du det som problematiskt att de kan få inflytande över svensk politik, svensk lagstiftning?
Om det skulle hända skulle det definitivt vara problematiskt. Upprätthållande av olika former av klanstrukturer och så är väldigt problematiskt.
Varför det?
Därför att det ställer sig utanför den svenska rättsordningen. Och det drabbar människor illa. Människor...
Ja, men säg att de ställer sig utanför, de gör sin grej. Men dessutom bildar de politiska partier. Det gör de inte för att ställa sig utanför, utan för att påverka samhället.
Mm.
Ser du det som problematiskt, att de börjar påverka lagstiftning i Sverige? Rättsväsendet, polisväsendet, skolväsendet.
När det sker, ja.
Mm. Och nu ser vi, om vi tittar på den demografiska utvecklingen i Sverige, så är det väl inte allt för många årtionden bort för en svenska är en minoritet i sitt eget land. Och en stor grupp då som finns i Sverige, om det här fortsätter utvecklingen som vi har nu, det blir just muslimer. Så inom en inte allt för avlägsen framtid så kan vi alltså få en muslimsk regering i Sverige. Skulle det vara problematiskt?
Det låter osannolikt.
Nej, men om det händer. Låt säga att det händer. Den demografiska utvecklingen är ju sådan nu att vi är på väg dit om ingenting ändras. Men låt oss anta att det sker. Skulle det vara problematiskt?
Mm. Förmodligen.
På vilket sätt?
Jag tänkte att det var jättegott. Det är himla gott med blåmör.
På vilket sätt skulle det vara problematiskt om muslimer fick politiskt inflytande i Sverige?
Det är svårt att... Det är lite grann som att säga, är det problematiskt att kristna får inflytande? Ja, men vad menar man med kristen? Vad menar man med muslimer? Ja, det är ingen...
Utövare av islam. Följare av Muhammed. Följare av sharia-lag.
Ja, att förespråka att vi ska ha sharia-lagar istället för den lagstiftning vi har idag vore ju knepigt. Sedan är naturligtvis en hel del av den lagstiftning som finns i sharia är kompatibel med vår lagstiftning och flera delar är inte kompatibla. Men det är självklart så ska vi inte ha sharia-lagstiftning.
Nej, men det är inte så självklart om vi får en muslimsk regering i Sverige och muslimsk majoritet.
Muslimer i Sverige är ju ingen enhetlig och homogen grupp i alla fall.
Nej, men du pratar om klanmentalitet, klanröstning. Man röstar gärna efter etniska och ideologiska och religiösa gränslinjer. Ja, nu har vi två partier på uppgång här. Ett arabiskt parti och ett så kallade nyanspartiet. Så att vi får ju mer och mer inflytande här nu. Om vi får en majoritet av muslim, du ser det som problematiskt?
Att bilda en politisk rörelse för att man tillhör en etnisk eller religiös grupp och driva frågor som bara intresserar den gruppen är ju inte precis något jag skulle förespråka.
Nej, just det. Precis. Så du ser det som problematiskt när vi skulle få muslimsk politisk majoritet i Sverige? Det är bara att ja eller nej räcker.
Ja, själva frågan är så väldigt hypotetisk, därför det finns ingen homogen muslimsk grupp.
Nej, men det behöver inte vara en homogen muslimsk grupp. Svenska socialdemokrater är ingen homogen grupp. Nej, man har röstat socialdemokrater och vi får ett socialdemokratiskt samhälle med allt vad det innebär.
Mm.
Om du flyttade till Arabien och så var det andra svenskar där, kanske norrmän till och med, och ni bildade ett politiskt parti för att främja lite mer västerländska värderingar. Ni är väldigt olika, men förmodligen skulle ni stödja ungefär samma politiska inriktning där då, va? Fast ni är väldigt olika. Det är inte svårare än att det flyttar hit muslim från massa olika länder med helt olika värderingar och synpunkter på detaljer. Men ändå är hyfsat överens om liksom, den religiösa inriktningen då. Så det behöver inte vara en homogen grupp. Men att du får en muslimsk majoritet, politisk majoritet i Sverige. Men det skulle vara problematiskt. Är vi överens om det i alla fall?
Ja, så som du framställer det. Men det är inte den utvecklingen som jag tror kommer...
Precis, och det är där du skiljer dig från de här som du åker runt och försöker tillrättavisa i skolorna. För de ser ju en annan utveckling. De ser det som vi har idag. De ser att det ökar med ytterligare invandring. Och de drar den här demografiska kurvan, de extrapolerar den och de ser att det finns ingenting idag som bryter den trenden. Det finns ingen politisk vilja att bryta den trenden. Alltså måste vi fortsätta att extrapolera den här kurvan. Och gör man det så ser man att om inte allt för lång tid så är alltså svenskar en minoritet i sitt eget land. Och då blir de, vad du säger, högerextremister, för de vill minska invandringen. Så att skillnaden här ligger i, vad tror vi om framtiden? Du tror att nej, men det här är osannolikt. Varför? Vad menar du gör det osannolikt att du skulle bli minoritet i vårt eget land? Varför osannolikt under rådande utveckling? Så du gör en annan bedömning där. Du tror inte det kommer ske. Andra tror att det kommer ske och då blir de vad du kallar högerextremister. Mm. Varför skulle det inte ske?
Jag är ju egentligen mest intresserad av området som jag forskar kring. Det som intresserar mig nu, det är förändringen i den världen som traditionellt har kallats för högerextrem och som har varit väldigt stigmatiserad, vara en del av, och så försöka förstå vad är skillnaden i idéutvecklingen i en organisation som Nordiska motståndsrörelsen i förhållande
till. Ja, det är ju en liten grupp människor.
Jo.
Men den kommer naturligtvis att växa under nuvarande politik. Men om vi ska jag vill bara svara på den frågan.
Ja.
Därför att vi är både överens om att det är problematiskt om vi får en sharia-förespråkande majoritet i Sverige.
Ja.
Och jag menar att den demografiska utvecklingen är sådan att vi kommer att komma dit om ingenting görs. Och du menar att det inte kommer att ske, sannolikt. Och då vill jag veta varför du inte tror det kommer att ske.
Därför det kommer att ske en integration.
Du menar att de här människorna kommer bli som svenskar och liberala, folkpartiröstande, klä sig som vi, tänka som vi, rösta som vi. De här partierna som dyker upp.
Mer eller mindre.
Okej. Okay. Så det finns egentligen inget problem för din del att flytta in, som Annie Lööf sa, flytta in 30 miljoner människor till Sverige som kommer från Afrika eller Arabien eller så. Det är inget problem för dig?
Jo.
Och var det ligger problemet?
30 miljoner människor, om de skulle dyka upp här, vad ska de leva av?
Ja, det finns massor, men det går att starta företag, det är inga problem.
Ja, visst. Men det är en sak om det sker under en väldigt, väldigt lång period. Men det under en kort period.
Du kan ta vilken tidsperiod du vill.
Nej, men det går inte. Jag tror inte det skulle fungera, nej.
För att, säger vi 100 år?
Det har jag ingen sak kompetens att bedöma.
Men vad menar du med fungera? Det skulle inte fungera, säger du. Varför skulle det inte fungera?
Därför att den globala ekonomin är uppbyggd kring globala produktionscentrum runt om i världen. Så själva motsättningen mellan stad och land är ju delvis en överspelad motsättning. I framtiden kommer det vara en motsättning, och är redan idag en motsättning mellan globala produktionscentra, om man tillhör ett sådant, uppkopplat mot ett sådant, eller om man inte är det.
Sverige är ju väldigt uppkopplat.
Sverige är väldigt uppkopplat. Men de är sköra, de här produktionscentra. Ett globalt produktionscentra är ju onekligen Göteborg, västkusten, och som drar med sig en del andra regioner i. Olofström följer ju med in i det, men det räcker med ett streck i Peking så har Olofström väldigt allvarliga problem i Göteborgsområdet.
Okej, så det är ett rent, för dig, rent ekonomiskt eller logistiskt problem, det har ingenting liksom med Sverige eller svensk kultur eller svenskar att göra?
Jo, visst, men en avgörande faktor är att människor måste först och främst kunna försörja sig.
Jag tror att det är inga problem med försörjning.
Nej.
Nu har vi en socialstat som gärna pytsar ut pengar i utbyte mot röster. Men om vi avskaffar den så tror jag inte det är något problem med försörjning.
Nej.
Så vi säger att det problemet är löst. Är det några problem ytterligare för din del med en sån inflytning då? Eller då är det frid och fröjd?
Det är så många mer parametrar som behövs för att.
Men du tror att de här människorna kommer att integrera sig i stort sett bli svenskar?
Inte 30 miljoner tror jag inte.
Utan hur många klarar vi av?
Det vet jag faktiskt inte.
finns det någon risk för det liv som vi lever här idag, att det förändras om vi flyttar in människor med, de kanske inte, det är ganska stor risk att ta och säga, men vi flyttar in de här människorna, de kommer bli som oss. Det har aldrig hänt förut i världshistorien, men det kanske händer nu. Alltså det är en väldigt stor risk man tar om man gör ett sånt experiment. Ett sånt experiment som egentligen inte har, ja, det finns liksom ett tech, det finns inget bevis på att det har fungerat bra någonstans. Att blanda etniciteter på det sättet. Men du tror att det skulle funka i Sverige?
Det vi talar om nu är någonting som är en del utav hela den mänskliga existensen och alltid varit en del utav människans
existens. Jo, men inte att du flyttar in 25% av befolkningen på 20 år.
Människan har alltid migrerat.
Ja, det är ingen som ifrågasätter det. Nej. Men nu pratar vi om volymer, ja. Enorma kvantiteter.
Ja, nej, vi pratar om tiden faktiskt. Och tiden, under vilket förlopp detta äger rum, har en stor påverkan. Den tid som vi lever i nu brukar benämnas som senmodern, det senmoderna samhället. Det senmoderna samhället kännetecknas av acceleration, där acceleration går i tre stycken dimensioner. Först och främst är den teknologiska accelerationen. Vi har tillskapat en teknik som möjliggör att man kan förflytta sig över stora avstånd på kort tid. Man kan förflytta varor, kunskaper. Det här betyder att människor i moderniteten, och i synnerhet i det senmoderna samhället, förflyttar sig i större grupper över längre avstånd på kortare tid än någonsin. Det ger upphov till en acceleration i socialitet, i föreställning om vilka vi är. Jag vet inte exakt hur gammal denna gården är här. Den är från 1800-talet skulle jag gissa på. Jag antar att det runt omkring kanske går att hitta någon gård från 1600-talet. Så om du tar en gård från 1600-talet. Om den fanns redan på 1400-talet och den fanns kvar på 1700-talet, så såg den ungefär likadan ut från 15 till 1700. Och förmodligen hette den likadant också. Och de som bodde där hette förmodligen dessutom samma sak. Och man behöver aldrig fundera så mycket över vem som skulle ta över gården eller vad man skulle jobba med när man blev stor eller så. Med moderniteten så förändras ju detta. Ny teknologi gör att man driver gården på ett annat sätt, skapar hela industrisamhället. Människor förflyttas på begränsade sträckor, men plötsligt i stora volymer, kommer från landsbygden in i städerna, så uppstår frågan, vilka är vi nu? Under den här perioden uppstår också nationalstaten, som uppstår. Så nationalstaten i grund och botten är en väldigt bra konstruktion.
Det kan man diskutera.
Okej, okay, det kan man diskutera. Men det, i alla fall, det är den hittillsvarande största möjliga enhet som har kunnat tillgodose tre grundläggande behov som vi har. Alla människor måste tillhöra en grupp. Och alla tillhör många grupper då, men åtminstone en grupp måste kunna garantera försörjning, skydd och rättvisa.
Du menar att man inte hade det innan staten?
Jo, men då var det mer klan- eller släktbaserat eller baserat på socken och så vidare. Någonstans har människan alltid i en gruppgemenskap sett till att säkra sin försörjning, sin skydd och sin
rättvisa. Jag hävdar att det är en överlägsen ordning.
Framför
nationalstaten.
Jag förstår det, men nationalstaten är en stor, abstrakt...
Tror du att den har tillkommit frivilligt eller har den blivit påtvingad?
Om jag bara ska få följa mitt resonemang här då. Så, hur som helst, den här stabiliteten som jag förstår du vill återkomma till, den upphör ju långt innan vi får internationell migration av stor skala. Och det är en del utav senmodernitetens acceleration. Den tredje dimensionen som senmoderniteten accelererar för oss är vår självförståelse, vilka vi är, vår identitet då. Så min mormor, morfar och farmor och farfar, de kommer ju att födas in i ungefär samma liv som sina föräldrar. Och mina föräldrar kommer att födas in i ett väldigt likartat liv som deras föräldrar föddes in i. Men redan under ungdomsperioden så fick de möjlighet att göra helt andra livsval. Men de livsvalen de gjorde under sin ungdomsperiod, där kom de i stor utsträckning att avsluta sina liv också. Min generation och din generation, vi föds in i ett liv som är helt annorlunda än det liv som våra föräldrar föddes in i. Och det liv vi skapar för oss i vår ungdom har väldigt lite gemensamt med hur vårt liv med största sannolikhet kommer att se ut när vi dör. Så det är en del av den här hyperaccelerationen, och den är ju rum vare sig vi vill det eller inte. Så internationell migration är bara en del av hur våra identiteter så att säga i grunden skakas om i det senmoderna samhället. Mänskligt DNA visar ju väldigt klart och tydligt att vi ett, out of Africa-teorin stämmer. Vi kommer från en ursprungspopulation på runt 1000 individer. Om vi tar DNA från två vilka människor du vill över hela jordklotet och jämför det, så är DNA-variationen mindre än om du tar två granar i Blekinge och jämför med varandra. Vilket beror på att människan har migrerat över stora ytor.
Ja, det är ingen som ifrågasätter det.
Så det har vi alltid gjort. Det tycks uppenbarligen ligga för oss att migrera. Det som hänt är att vi kan göra det i väldigt stor skala. Vi gör det som en direkt respons på den senmoderna accelerationen som är svår för oss att stå emot. Och jag är inte helt säker på att det senmoderna samhället som helhet kommer bli bra. Den ekonomiska modell som vi har byggt för det senmoderna samhället tenderar ju att äta upp vårt jordklot.
Ja, det kan man diskutera
också.
Det är en populär vänsterfabel, men okej.
Okay. Ja, jo. Så jag är inte alls så att...
Men du menar alltså att den här migrationen som vi har sett in till Sverige, den här massmigrationen, är en konsekvens av att vi är moderna? Att det går plötsligt att resa?
Ja.
Okej. Okay. Mm. Det är ingenting som vi kan stå emot i Sverige. Utan för att eftersom man kan resa från Afghanistan, då kommer det flytta in massor med afghaner.
Man kan absolut stå emot det. Ja. Och
så det är egentligen snarare en politisk grej, det här migrationsprojektet?
Det finns inget riktigt bra exempel i människans historia på när vi har förmått att avbryta en viss utveckling som drivs utav...
Ja, men det, jag försöker förklara för dig här nu att vi har haft en teknisk utveckling.
Ja.
Därav följer inte att det måste flytta in 2,5 miljoner människor i Sverige på 2 årtionden.
Nej.
Det så följer inte logiskt, utan det här är ett politiskt projekt som vi har fått ifrån Stockholm i stort sett, och kanske från Bryssel till och med, eller FN, vad det nu är. Så det är liksom ingen logisk följd av det du säger.
Men på vilket sätt har den politiken uppstått, menar du då?
Den här invandringspolitiken?
Ja.
Det kan man faktiskt fråga sig. Jag vet faktiskt inte svaret.
Nej.
Vad det är. Men det är någon anledning... Av någon anledning så vill politiker i Sverige att det ska flytta in en drös andra människor som inte är födda här, som inte delar våra värderingar, som inte delar det sätt vi tänker på, det sätt vi jobbar på, det sätt vi ser ut på, det sätt vi gör saker på.
Mm.
Du får fråga dem varför de tycker att det här är så viktigt.
Men de är ju framrustade, så kan man inte säga som så att de här politikerna har styrt det, för folk har rustat på dem och den här politiken...
Ja, det är den naiva synen på det hela.
Det har ju varit transparent, så att det är väl du som får acceptera. Mm.
Och vilket parti ska man rösta på idag om man vill ha? Du har ju några paket här, du får välja det paketet, och så liksom blandar man in lite godsaker här. Ja, vi ska visserligen ha mer invandring, men du får lite mer pengar. Jaha, okej, okay, ja, jag får lite mer pengar. Så väljer folk det då. Så kanske de inte riktigt kan lista ut konsekvenserna av det de väljer. Så att det är inte nödvändigtvis så. Det är ju det här som är problemet med ett sånt centralstyre. Du har några färdiga paket. Och det kanske är så att de som rattar de här paketen, de som leder de här politiska partierna, har mer gemensamt med varandra och kanske med högre, nästa högre nivå så att säga. De söker ett jobb i EU eller ett jobb i FN-skrapan i New York eller någonting. Och man blir belönad om man driver en viss politik. Det kan vara så, det kan vara andra saker. Jag vet inte vad som driver det här. Men tydligen är det väldigt viktigt för våra politiker i Stockholm att det fortsätter att flytta in mängder av människor i Sverige som inte har någonting gemensamt med oss.
Men det är det viktigaste för dem, tänker du?
Ja, det vet jag inte, men det verkar oerhört viktigt. Andra viktiga frågor är det där, hur många jordklot det går åt som du var inne på, eller att det är jämställt, lika många kvinnor i styrelserna och såna här frågor. Ja, det finns några frågor de tycks besatta av. Och det här är en av dem. Men för din del, du tror att det här är okej. Om bara det går tillräckligt lång tid så är det inga problem att det flyttar in helt främmande människor här i dina släktgårdar och i dina barndomskvarter och sådär.
Det vet jag ärligt talat inte.
Du vet inte om det är
problem? Exakt vad den här världen kommer ta vägen någonstans, det vet jag
Men inte. Du har i alla fall sagt att det är inte bra att det blir till exempel en muslimsk majoritet i Sverige.
Nej, men först och främst så tror jag inte att det finns en konspiration som driver detta.
Jag pratar inte om konspiration, jag säger att jag vet inte vad som driver det här. Men jag frågar dig, det är inget problem för dig om du sa ju förut att en muslimsk majoritet i Sverige, det blir problematiskt.
Om det är en majoritet som på något sätt förespråkar någonting annat än demokrati.
Då är det problematiskt.
Ja, jag råkar tro på demokrati som styrelseskick.
Okej. Nu är det så att några av de mest rasistiska personer jag känner, de är iranier. Och jag vet inga som tycker mer illa om islam än dem. Kan du förstå varför de gör det?
Ja, och det är också en poäng när du säger muslims majoritet.
Kan du förstå varför de tycker fruktansvärt illa om islam? Och den utveckling som Sverige går igenom just nu?
Ja, förmodligen därför att de en gång flydde från Khomeinis maktövertagande 1979.
Ja, just det. Och den förändring som Iran har genomgått sedan dess. Tror du att en sån förvandling är möjlig i Sverige? Tror du det skulle kunna ske här?
Nej.
Vad var det som hindrade?
Vår konstitution. Och att konstitutionen vilar på en demokratisk...
Men om du får en muslimsk majoritet, kan man inte ändra konstitutionen då?
Ja, men... Det är inte det som håller på att hända. Och jag tror inte att det är det som kommer att hända.
Vad baserar du det på? Finns det någonting som visar att invandringen till Sverige håller på att minska? Anhöriginvandring, asylinvandring och så vidare.
Jag tror inte att människor kommer hit för att göra om Sverige till ett muslimskt land. De kommer hit av helt andra drivkrafter.
Och det var inte vad var det som hände i Iran då, tror du?
Ja, vad tror du hände i Iran?
Nej, jag frågar dig. Det, tydligen så omvandlade man Iran till ett annan typ av land än vad det var innan. Och vad var det som ledde den utvecklingen?
Vad var det för land innan?
Det var ju ett land som såg ut som Sverige nästan. Det var ju så, kvinnorna var ju lika fria som här nästan. Det var utbildning och det var inga såna här svarta kläder man hade på sig.
Det var knappast en demokrati.
Nej, alltså, jag hänger inte upp med på demokrati, jag hänger upp med på frihet.
Och det fanns minimal frihet. Det är bara på ytan frihet. Vi talar om Iran var ju under shahen.
Betydligt friare än vad det är idag.
På de planen du är intresserad av, men var inte politiskt fritt.
Nej, men det egentligen bryr inte jag mig om någonting kallas för demokrati eller diktatur.
Sean kunde ju sitta kvar med stöd av USA.
Men det är detaljer. Jag frågar, kan Sverige gå igenom samma utveckling som Iran?
Nej. Revolutionen 1979 var ju en blandning av oppositionella. Långt ifrån alla var ju religiösa.
Mm.
Många av dem som gjorde motstånd mot Shahn upplevde sig på goda grunder lurade av utkomsten av att man gjorde sig av med en förtryckande diktator i ett land med minimal frihet.
Mm. Men du tror inte att om du förändrar demografin i Sverige så kan det absolut inte hända i Sverige?
Nej, jag tror inte. Det är så hypotetiskt. Om vi tar bort alla svenskar och så tar vi alla...
Du behöver inte ta bort alla svenskar, men du kan fylla på med andra folk.
Ja, men det är ju inte det. Det är ju inte så att alla som kommer till Sverige...
Man säger inte alla, men tillräckligt många. Nu bildar de ju politiska partier.
Ja, okej.
Okay. Men du menar att vår grundlag skyddar oss från att det skulle kunna hända? Vi kan inte bli övertagna av en klanbaserad religion eller islam eller någonting sånt. Det är omöjligt i Sverige.
Det tror jag.
Oavsett hur många vi flyttar in så kan det inte hända.
Om ditt exempel 30 miljoner iranier kommer...
Du behöver inte ta 30 miljoner. Det räcker med att du flyttar in sig några miljoner till. 6-7, 5-6 miljoner till. 3 miljoner kanske räcker om du gör matematiken. 3 miljoner vuxna. Med rösträtt?
Mm. Ja, det tror jag inte kommer hända.
Nej, men många människor tror ju det kommer hända. Och det är därför de reagerar. Det är därför de blir nationalister, nationalsocialister, rasister, vad du nu vill kalla det.
Mm.
Därför de tror det här kommer hända.
Mm.
Och då åker du runt och tillrättavisar dem. Nej, du ska inte tycka så, det är fel.
Jag åker inte runt och tillrättavisar.
Nej, men du vill ju få dem att tänka om, att inte vara rasister, att inte vara nationalister. Är det inte det? För de är ju rädda, de ser utvecklingen. De säger att det här tror jag kommer hända. Du säger nej, det kommer inte hända, men du kan inte ge någon anledning till varför det inte kommer hända.
Jag tror du i grund och botten har missförstått vad det är. Jag är inte för att förbjuda rasistiska organisationer. Jag är absolut inte för att förbjuda nordiska motståndsrörelser.
Nej, men du åker runt och liksom försöker rätta till åsikter.
Nej.
Nej. Tolerans. Är det inte toleransprojektets uppgift att skapa tolerans?
Nej. Det är inte så som du tror. Jag har jobbat med unga människor som finns i hatmiljöer och som har slösat bort sina liv i de rörelserna och som också har förstört för andra.
Mm.
Människor har rätt i en demokrati att tycka och tänka vad de vill. Att ha en homofob åsikt, det är absolut ingen anledning att tryckas upp i ett hörn och att man ska tillrättavisas för det. Transprojektet handlar om att ge var och en utrymme att reflektera över vem man själv är. Att förstå den komplexa värld man lever i.
Vad är det med tolerans? Varför heter det tolerans?
Därför att det är en vilja till samexistens. Det finns en sak som jag tror att ni fundamentalt missuppfattar.
Ja, du får gärna förklara det.
Jag delar den uppfattningen att det finns en sanktionerad intolerans. Om en människa växer upp i ett sammanhang där det finns ett homofobt språkbruk, där man är rasist eller vad man är, och så kommer man till skolan och då blir man tillrättavisad. Och det blir sanktionerat att angripa den eleven. Vi får också andra skolkompisar. Radikaliseringsprocesser in i militanta högerextrema grupperingar, vilket jag studerat, har nästan alltid ett inslag av att man har blivit konfronterad, förminskad, upptryckt i ett hörn. Så när jag själv undervisat elever i toleransprojektet så har det varit en blandning av elever som kanske kommer från en ragga kultur med ett visst språkbruk, och elever som kommer från, som själva ser sig som blattar och kallar sig själva för blattar, också väldigt intoleranta. Och sedan, om vi då säger PK-elever, som är extremt intoleranta mot båda grupperna, mest mot raggargruppen, men allting kommer omkring så de är ganska intoleranta. De har ett språk då, så att de vet att vissa saker kan man inte säga om de där förortskidsen då, med invandrarbakgrund. Så de vet hur de ska manövrera förbi det, men inte så att de precis ser dem som sina jämlika. Och den PK-gruppen är ju den som har lättast att ta sig igenom skolan. De som kan radikaliseras till att använda våld, och det är ju det som är mitt forskningsområde. Jag är inte intresserad av att någon ska radikaliseras. Jag studerar också hur man radikaliseras till jihadistiska våldsgrupper, till högerextrema våldsgrupper. Jag är intresserad.
Vänsterextrema?
Det studerar inte jag.
Okay.
Men jag tycker absolut det ska göras. Likadant som att vi måste studera vad är det som gör att människor tycker att de har rätt att terrorisera lantbrukare från djurrättsrörelsen. Det är en sak att ha en uppfattning att man inte ska få lov att...
Har du toleransövningar med lärare och skolledning så att de ska vara mer toleranta mot elever med homofoba och rasistiska åsikter också? Eller?
Ja.
Så att de ska lära sig acceptera de eleverna och så?
Hur man för vettiga och bra samtal. Mm. Att inte förminska och förlöjliga eller förringa någon.
Mm.
Att ta sina elevers erfarenheter, levda erfarenheter på riktigt. Jag gjorde en intervju tidigare i veckan med en som har funnits länge i den här rörelsen. Och som är många av mina tidigare intervjuer. Beskriver hur han i tonåren konfronterades med invandrargäng och upplevde att de aldrig fick någon support ifrån skolledning eller från samhället och så, utan de skulle lära sig att acceptera. Det här är en berättelse som kommer igen, och jag är verkligen inte lagd åt konspirationsteorier, så jag tror inte det har suttit ett gäng skinnskalla på 90-talet och diktat ihop en upplevelse som de ska presentera utåt, utan vad de än har varit med om, så har de varit med om någonting som har bidragit till vad som i deras fall blev radikalisering till våld, och att motverka våld tror jag vi kan vara överens om, men att motverka människors åsikter på bekostnad av deras fria vilja, inget jag kan stå bakom.
Okej, okay, så det är bara våldet du försöker motverka, inte påverka åsikter?
Ja, det är ganska angeläget för mig.
Okej. Okay. Mm. Men att Sverige ändrar skepnad och sådär, det har ingenting, det liksom ligger utanför ditt intresseområde.
Nej, men jag kanske inte helt håller med om din analys, men jag känner mig inte nödgad av att etikettera dig för det, och framförallt inte på något sätt begränsa dina möjligheter att uttrycka detta, vare sig politiskt eller socialt.
Det var fint.
Nej, men jag tror det är därför jag frågar i intervjun hur det har blivit för dig när du har någonting som är väldigt centralt i toleransprojektet och som jag tar upp i lärarfortbildningen, är att min uppfattning är att elever, och om vi överför det till samhället, och alla människor har alltid rätt att uttrycka precis vad de tycker och tänker, men det kan finnas vissa begränsningar i det då. Jag tycker inte att det är lämpligt i samhället, och jag tycker inte att det är acceptabelt i klassrummet att man uttrycker saker bara för att man vill att någon ska bli upprörd. Det har liksom ingen poäng då. Om jag säger någonting och hela min poäng är att nu vet jag att du blir arg eller ledsen, om det är min poäng då har det ingenting med undervisning att göra. I samhället kan man inte förbjuda det, men i klassrummet har det ingen funktion. Men om jag tänker att homosexualitet är en avvikelse från det naturliga, och det är så jag ser på världen, om jag inte får lov att framföra det i klassrummet och diskutera det, vad ska jag framföra det då någonstans? Och om jag ska kunna få framföra och diskutera mina åsikter, så måste jag ju vara trygg i det. Och jag har bekymmer med den här idén att ingen ska bli kränkt. För det är en sak om jag blir kränkt av vad du säger. Det är en annan sak om det var din avsikt. Och det kan inte helt och hållet ligga på mottagaren att avgöra om det var rätt av dig att säga det eller inte. Det är oundvikligt att vi kommer kränka varandra, för vi har olika uppfattningar. Men det är inte säkert att det är vår avsikt att göra det. Och jag är helt övertygad om att ett tolerant samhälle måste inbegripa att åsikter som är kränkande får lov att framföras. Men vi behöver inte acceptera att de framförs med syftet att kränka.
Finns det någon gräns för tolerans?
Precis som med demokrati då. Så när man använder demokratin för att avskaffa demokratin, när man använder toleransen för att avskaffa toleransen.
Ser du att det händer idag?
Ja.
Var någonstans?
Det finns i olika former av sekteristiska grupperingar. Jag uppfattar definitivt att en del av den värdegrundspedagogik som finns motverkar det som jag skulle kalla för tolerans.
Vad tycker du om lag som hets mot folkgrupp?
Den tycker jag har ett berättigande. Det finns anledning för minoriteter att åtnjuta ett visst skydd mot saker som kan uttryckas. Sen kan man ju alltid...
Så man ska inte få säga att jag tycker den här gruppen människor är inte... Ja, jag tycker de för oväsen och de ska inte, jag tycker inte de ska få utöva sin religion här. Jag vill inte ha dem här. Jag tycker de uppför sig illa. Det kan man ju bli, sånt kan man ju bli fälld för idag.
Nej, inte det du sa.
Ja, det är de som klagat på att de här minareterna för oväsen, det låter som åsnar eller vad han sa. Han hamnade i rätten för det.
Han fälldes han för det då?
Ja, det ska vi se. Jag kommer inte ihåg exakt om han fälldes, men det togs i alla fall upp. Och det är många andra som har sagt saker på Facebook och på nätet som blir fällda. Gamla människor som uttrycker sig lite oförsiktigt. Du tycker det är motiverat?
Ja, på det hela en taget. Det är definitivt någonting. Jag ska sätta mig och korrekturläsa en bok nu faktiskt om lagen om hets mot folkgrupps historia. Hur den tillkom och så.
Du ser inte att den är liksom, du som ändå är demokrat, du ser inte att den ändå på något sätt står i motsats mot demokrati? För demokrati brukar ändå, de som tror på det brukar säga att vi ska tillåta alla uttryck och sådana saker, och tillåter man inte det så uppstår de på andra ställen istället. Du tycker att det är värt att man undertrycker?
Ja, men det är verkligen ingen enkel fråga, för att de demokratiska uttrycksformerna ska kunna existera, så uppfattar jag att det finns ett behov för att skydda minoriteter som är sårbara i det offentliga samtalet, som man kan tysta och skrämma väldigt enkelt genom att hetsa mot dem. Det begränsa deras möjlighet att vara en del av samhället.
Du ser inte att hets mot folkgrupp lagar de begränsar majoritetens möjligheter att uttrycka sina åsikter? Att minoriteten får en orimligt stor makt över majoriteten?
Nej, det senare håller jag inte med, men det är en begränsning av yttrandefriheten.
Du ser inte att det används som ett sätt att tysta invandringskritik? Och värdegrundskritik i största allmänhet.
Inte historiskt.
Nej, men nu pratar jag pratar om dagsläget.
Ja, men då.
Det ser inte att det liksom blir ett politiskt verktyg, en gummiparagraf som kan användas till att, ja, i stort sett vad du vill.
Alltså fungerar inte den lagstiftningen riktigt.
Nej, men det är en väldigt praktisk gummiparagraf. Det mesta av invandringskritik ryms inom det. Det är inte det mesta, men en stor del av det. För människor som uttrycker sig oförsiktigt.
Det håller jag nog inte riktigt med om faktiskt. Allting som man vill säga om svensk invandringspolitik kan du säga utan att hetsa mot en minoritet. Du kan säga, om jag tar det bort samtal här, och det finns ingenting du har sagt här som i närhet.
Nej, men jag är lite mer försiktig när jag uttrycker mig.
Jag
vet att du har andra kontakter på andra ställen också, så jag är lite på min vakt, så att det är inte så.
Men
det
finns människor som inte lika, verkligen inte vara det
borde jag. Människor som inte lika
om jag gick till åklagare med mina forskningsintervjuer, så var jag nog slut som forskare ganska snart.
Men jag ser det som ett stort problem i alla fall, den här lagen. Den strider både mot demokratiska principer och yttrandefrihetsprinciper. Och där måste du ändå hålla med om att det finns en motsättning där. Så det är inte lätt att dra gränsen. Var ska man tillåta? Och nu tenderar den där lagen att vidgas. Det som den gummiparagrafen är, så vidgas tillämpningen hela tiden. Man inkluderar nya grupper. Nu är det homosexuella som inkluderade. Det är muslimer, det är andra religioner och folkgrupper och så vidare. Till slut så blir det någon typ av minoriteternas tyranni av majoriteten.
Det är hypotetiskt. Jag är alltså inte då, jag är ovanlig att framföra så mycket åsikter i mina egna intervjuer, men det är inte riktigt. Men det är hela poängen, är att det är en begränsning av yttrandefrihetslagstiftningen.
Så du tycker det motiverar?
Som jag tycker är motiverande. Precis som...
I toleransens namn då?
Ja, men motsvarande begränsning är spridande av barnpornografi. Som har en annorlunda men en parallell historia. Att uttrycka...
Så du tycker man kan jämställa dem? Förbjuda att sprida barnpornografi?
Nej. Men det är också en begränsning av yttrandefrihetslagstiftningen. Så yttrandefrihetslagstiftningen är inte absolut. Vi har inte absolut yttrandefrihetslagstiftning. Och då kan vi diskutera när det är, och vi kan rösta om det och så, vilka typer av begränsningar vi kan acceptera av det. Och det tycker jag inte är så konstigt. Ja, som jag redan har sagt, så uppfattar jag det här att förbjuda rasistiska organisationer som väldigt bekymmersamt faktiskt. Inte primärt, inte heller att jag tycker det är oviktigt, för jag tror att det definitivt kan bidra till radikalisering av enskilda individer. Det hör dessutom en del indikationer på i mina intervjuer om hur folk tänker och resonerar, vad händer om det blir ett sånt förbud, vad gör man då? Vad som verkligen kommer hända då, det vet jag naturligtvis inte. Vilka organisationer ska förbjudas nästa gång?
Precis. Och vilka uttryck ska förbjudas? Vilken typ av inomstationstecken hets ska förbjudas nästa gång? Vilken grupp ska fridlysas nästa gång? Socialdemokrater kanske, politiker kanske ska fridlysas, skyddas från kritik. Det är många som står på kö där och vill bli skyddade.
Men jag tror också att du är överens om att vissa begränsningar av yttrandefriheten är motiverat, till exempel barnpornografi, hot, förtal.
Ja, jag är inte lika... Jag tycker utövandet av barnpornografi är kriminellt. Sen kan man diskutera spridandet också. Det kan jag i och för sig hålla med om, det börjar vara kriminellt också. Men jag tycker att tal... Skrift, det finns ingen anledning att förbjuda det.
Nej.
Det är snarare som att förbjuder man det så det dyker upp på andra ställen istället.
Ja, och det är ingen uppfattning som jag på något sätt tycker är märklig att diskutera, utan det är en ganska viktig fråga att diskutera och som vi behöver diskutera och inte bara ta för givet att det är så, utan och det är en ganska bra bok som kommer ut nu som beskriver dess historia. Som jag tror att du kommer och flera andra uppskattar.
Vad heter den så?
Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Det är en polis som har skrivit den, han är jurist. Och har jobbat med de frågorna i 30 år. Som har skrivit om dess historia. Den här lagen används i stort sett inte förrän 90-talet.
Nej, men den är äldre, vet jag. Den har funnits ganska länge. Förvånansvärt länge har den funnits.
40...
Just det.
46 tror jag den kommer. 48 kan det ha varit.
Ja, det är någonstans 40-talet, tror jag.
Mm. Och den hette ju Lex Åberg. Från början. Liksom. Skriftställaren antisemit Einar Åberg som ställde till bekymmer för Sveriges anseende utomlands. Han var den första som började sprida en stor volym förnekande av förintelsen. Han spred antisemitiska skrifter under mellankrigstiden och det fanns en färdig utredning som kom kanske 41-42 där man tog upp möjligheten att förbjuda hets då mot folkgrupp. Och också om regeringen inte ansåg var påkallad så man la inte fram den propositionen. Däremot så infördes ju en del andra lagar om olovlig kårverksamhet och sådär. Men så körde Einar Åberg igång. Och då, så det var verkligen Lex Åberg och honom har väl fått typ.
Anser du att invandringspolitiken i Sverige är ett problem?
Integrationspolitiken i alla fall.
Inte invandringen?
Ja, de hör ihop med varandra. Om integrationen ska gå till så den går till...
Tycker du det har varit fungerat bra att ta in så stora mängder människor? Hade det gått med en bättre integration, som ni kallar det, hade det fungerat bättre då? Hade det varit möjligt att integrera så här många människor i Sverige?
Det hade kunnat vara betydligt bättre, ja.
Så det har inga problem med att det är för mycket människor helt enkelt, utan det är bara en fråga om teknik att göra svenskar av dem?
Nej, men det är klart att det är en volymfråga också. Det vore idiotiskt att påstå någonting annat.
Så för mycket folk helt enkelt?
Ja, uppenbarligen har vi inte klarat av den här integrationen.
Vi har tagit in för mycket folk på för kort tid.
Ja, och sen är ju också frågan vad är alternativet hade varit i olika skeden och så.
Du tror inte att vår politik i Sverige med rätt generösa bidragsmöjligheter har påverkat intresset av att komma just till Sverige?
Jo.
Så där kanske man skulle ha gjort någonting åt det?
Ja. Men du känner till Somewheres and Anywheres? Har du hört om det?
Ja, du får gärna förklara det.
Ja. Det är en brittisk journalist, jag vet inte vad han heter. Så det är ett ganska bra sociologiskt uttryck. Det är inget instrument för att analysera den enskilda individen, men poängen är att en del människor är anywheres och en del är somewheres. Mm. Och anywheres, det är människor som, ja, det är väldigt mycket sådana som är som jag är.
Ni är inte så bundna vid en viss plats eller en viss tradition?
Jag är det i mycket större utsträckning än man kan tro då. Men jag identifierar mig ändå med det här. Hög akademisk utbildning, ett jättestort forskarnätverk runt omkring i världen. Mm. Blindbjuden och vara där och gästforska. Mm, överallt är man hemma och så då. Sen tror jag inte, när man ska tillämpa det på en individ så kan det aldrig vara helt och hållet sant. För så utan förankring till plats tror jag inte någon egentligen kan vara. Men jag tror att sådana som jag kan vara i sån stor utsträckning att vi åtminstone kan upprätthålla en diskurs av att gränser inte betyder något och plats inte betyder något. Men det tror jag ändå det gör. Men jag är nog anywhere i många avseenden. Och sen är det somewhere då, där platsen betyder väldigt mycket. Och den platsen är ofta... Det är inte ett land i allmänhet, utan det är väldigt, landet manifesteras i en väldigt, ja, som här där vi sitter, här du vill ha din socken här. Jag har absolut inga svårigheter att förstå det. Min svärfar är definitivt en sån väldigt sympatisk och varm människa. Kommer från lilla Vilshult norr om Olaström och drev sågverket där. Och hans stora livssorg är ju hur Vilshult har förfallit ifrån en större by till någonting som inte är någonting. Men han berättar fortfarande varmt om när det var skyltsöndag och i affärerna som fanns där. Det fanns järnvägshotell och café och restaurang och sånt där. Och det Vilshult har ju tagit från honom.
Många av våra socialdemokratisk politik har jag tagit upp på landsbygden, så det, han socken är inte den enda.
Nej, och det är inte, och Sverige är inte det enda landet har hänt, utan det är ju verkligen det senmoderna samhället, senkapitalistiska samhället.
Ja, jag skulle snarare säga att det är det sendemokratiska samhället.
Ja, det är möjligt, ja, men hur det nu är med det. Och jag har verkligen inga svårigheter att förstå hans perspektiv och hans behov, och jag delar nog den här uppfattningen att utan att egentligen ha belägg för det, så är det nog en större grupp människor som är somewheres än som är anywheres. Men under en lång tid så har anywheres haft ett väldigt stort inflytande.
Kan du då förstå att de här somewheres blir lite aggressiva och rent av våldsbejakande när deras lilla idyll tas ifrån dem?
Mm. Jag var för något år sedan.
De kanske rent har blivit extremister. Våldsbejakande extremister.
Ja, det...
De kanske rent har tyckt att land invaderas och man bör resa militären och, till att göra... försvara landet.
Kanske. Ja, det är inte riktigt mitt forskningsfokus och så, men visst. Jag var liten för något år sedan och hålla föredrag. En organisation på landsbygden som hade fått ganska mycket pengar för att göra ett projekt om konflikter mellan stad och landsbygd. Och så lyssnade jag på de andra föreläsarna, jag vill inte nämna vilka de var. Men det var så uppenbart att allting gick ut på att de... I det här landsbygdsprojektet egentligen skulle uppfostra invånarna för att de hade börjat rösta på Sverigedemokraterna. Utan något större intresse alls av att förstå vad det är för behov som finns i det här. Det var ett riktigt uppfostringsprojekt som inte fanns till för landsortens skull, utan för anywheres skull att hålla kontroll på.
Och det är väldigt, det är precis så väldigt många människor upplever det här migrationsprojektet.
Ja. Blir du förvånad att säga så här nu?
Nej, jag tycker lite att du har de sympatierna ändå, förståelsen i alla fall. Va? Mm. För det är det som är hela det här migrationsprojektet är ju ett folkuppfostringsprojekt. Ja, ni blir arga och rasister, fy skäms, ni ska lära er att inte vara rasister, inte liksom låt oss titta på vad orsakar det här. Nej, det är symptomen vi ska bota. Det här är en sjukdom, ni är islamofober, ni är homofober, ni är rasofober eller vad det är för någonting. Man får en diagnos, det här är en sjukdom och den kan vi bota med terapi och piller. Inte att det är en typ av övergrepp som människor reagerar på. Utan vi från stan, vi ska komma och bota det. Och det är det som är, som jag ser som det här projektet mot våldsbejakande ideologier. Det är lite grann i den andan jag uppfattar det. För mig är det inte konstigt att människor blir aggressiva när man begår övergrepp mot dem på det sättet. Det här är en gammal konflikt mellan land och stad. Det här är i samma typ av konflikt som jag ser. Det är liksom en storstadsidé som, en huvudstadsidé som pådyvlas folk. Sen kan man ju rösta, men det hjälper ju inte för att alla är överens. Så att, så ser jag på saken i alla fall. En fråga jag vill ställa på sin spets, ytterligare en hypotetisk fråga till dig. Om du vågar svara på den.
Det är bara min personliga säkerhet som är begränsad.
Ja, men du får välja själv om du svarar på det. Du ska flytta till en stad. Du har två alternativ. Den ena staden, de är exakt likadana, exakt lika många människor, exakt samma företag, exakt, de ser exakt likadana ut. Den ena staden befolkas av norrmän. Den andra staden befolkas av araber. Vilken väljer du? Och varför?
Men om allting är exakt lika, då spelar det ingen roll.
Det spelar ingen roll om du får bo med norrmän eller araber.
Hela poängen,
de har sina värderingar, de har sina, sitt språk, de har sina, sin klädstil.
Ja.
Men i övrigt så är allting lika. Det finns företag, det finns skolor.
Ja,
det
men
finns...
Jag kommer förmodligen bosätta mig när jag hittar liberal, högutbildad medelklass. Där trivs förmodligen jag.
Och vad tror du hittar den någonstans?
Det kan vara på båda ställena. Det beror ju på i praktiken runt om i världen så hittar jag ju liberala samhällen i större utsträckning i västvärlden.
Okej, så för det spelar ingen roll, bara liksom en liberal grupp du kan hitta där. Sen vilken religion de utövar, hur de klär sig, hur de talar, hur de tänker, hur de umgås. Det spelar ingen roll.
Jag har spenderat oceaner av tid i Polen. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om Polen.
Du kan byta ut normen mot polacker.
Nej, men jag tycker väldigt mycket om Polen. Och jag är så jäkligt trött på att så fort man ska diskutera Polen så är det bara olika former av problem som finns i Polen. Det går till långt tillbaka i nyhetsrapporteringen. På 80-talet så var det ingenting annat än alla miljöproblem som fanns i Polen. Och de fanns, men det fanns något annat.
Varför tror du man kritiserar Polen i medierna idag? Och Ungern, kan lägga in Ungern där också?
Ja, jo. Men så när vi idag kritiserar dem för att de minskar rättigheterna och friheterna för hbtq-personer och de har den regeringen, de har så är den kritiken till stor del framad som all kritik har varit mot Polen under...
Men det är ändå demokratiskt.
Det är demokratiskt. Mm. Och det är ett land som är väldigt kluvet mellan den här väldigt, väldigt, väldigt konservativa delen och en väldigt, väldigt liberal.
Är det problem med demokrati om du har en befolkning som är kluven?
Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara. Men det är väldigt lätt att stereotypisera Polen så som man för stunden vill utmåla Polen. Problemet är att man alltid har talat illa om Polen. Oavsett vad det är man har velat säga som man vill tala illa om Polen. Jag uppfattar inte att vi talar illa om USA på ett särskilt sätt för att de har Trump som president, utan tycker man illa om hans politik så är det väldigt mycket riktat mot Trump. När man nu talar illa om den polska politiken så talar man illa om Polen och ser inte alla nyanser av Polen. Det har jag problem med. Polen genomgick ett fruktansvärt ekonomiskt stålbad på 90-talet. Jag var där och såg det. Och det är inte så konstigt när 40% av befolkningen var direktförsörjd i jordbruket 1990. Och nu är den siffran ner på ungefär 17%. Alltså hälften av den dåvarande befolkningen har friställts från jordbruket. För en del av dem var det säkert en befrielse, de flyttade till städerna och blev akademiker. Men för en del blev det en enorm rotlöshet. I Polen så finns det möjlighet att vara mantalsskriven vad man vill. Inte riktigt vad du vill, men om du kommer ifrån Kotsk och flyttar till Warszawa så kan du fortsätta vara mantalsskriven i Kotsk och betala din kommunalskatt där.
En del människor har upplevt att de har varit tvungna, och de har de facto varit tvungna att flytta till städerna och hitta sin försörjning där, men de identifierar sig med sina, så de fortsätter betala skatt. Detta har drivit på konflikten. Det är klart att Warszawa har fått ökade kostnader för sin inflyttning, men de betalar inte skatt, utan fortsätter betala skatt. Så att det blir så väldigt konkret, den här motsättningen. Och svaret där är, men om alla ska börja betala skatt i Warszawa, hur ska landsbygden överleva då överhuvudtaget? Jag tycker inte alls att det är svårt att förstå de konflikterna. Att de är materiella och att de är existentiella. Och att vi... Det här fixar vi inte med sådana projekt som jag tror att du trodde att toleransprojektet var. Att man ska övertala någon om att de problemen de har du egentligen inte. Bara du tänker så här så blir allting bra för dig. Det är inte så vi fixar ett samhälle. Ett hållbart samhälle fixar vi när vi skapar goda förutsättningar för att framföra olika åsikter, olika behov. Även åsikter och behov från grupper som har svårare att bli hörda i de olika hegemoniska...
För mig är ett gott samhälle ett tämligen homogent samhälle. Mm. Då minimerar man konflikter. Man har gemensam syn på egendom, på bilbränder, våldtäkter, på välfärd, på läroplaner och så vidare. Mm. Då slipper man konflikter.
Mm.
Det här med att man ska, liksom, som du nämnde, riksdag med två... En konservativ och en progressiv del. Det är ett typexempel på när det blir demokratiska problem. Du kan lösa små problem demokratiskt. Ska vi dra en väg här eller inte?
Mm.
Men när du har stora ideologiska skillnader, då blir det ju en oändlig källa till konflikter.
Mm.
Det tar ju aldrig slut. Mm. Men okej, okay, så du kan inte säga, skulle du bo med norrmän eller araber? Det spelar ingen roll.
Jag måste bara skicka ett sms. Jo, jag tror faktiskt inte det spelar med så stor roll.
Nej. Och det skulle inte spela någon roll heller då om man liksom, om svenskar blir minoritet i sitt land av samma anledning.
Jo. Det är inte riktigt samma sak.
Okej. Okay.
Faktiskt.
Så det är ett problem om svenska blir minoritet i Sverige?
Något slags problem blir det ju i alla fall.
Mm.